Ja, hej kamrat. Det här är en septemberbudkavel från Rudolf Steiner-seminariet i Järna. En budkavel, det betyder att det är någonting som du måste skicka vidare. Fast du nu har fått den här kassetten betyder det inte att du kan behålla den. Utan som en budkavel i gamla tider vandrade från gård till gård får du bara behålla den en vecka. Därefter skickar du den vidare till det namn som står överst på budkavellistan. Och längst ner på budkavellistan skriver du namnet på någon som du tror skulle ha glädje av att lyssna på den här budkaveln. Och du förstår ju själv att det är viktigt eftersom vi på detta sätt kan ha ett media som fungerar i tider då de etablerade massmedia är upptagna av kommersiella intressen. Nå, vad innehåller den här budkaveln då? Den innehåller ett föredrag som hölls den 25 september på seminariet här i Järna utav Arne Klingborg. Och rubriken är Några bilder i vår samtid och några framtidsuppgifter. Det är ett mycket intressant föredrag och Arne Klingborg börjar med att beröra några bilder från Afrika. Han behandlar mullvaden och ockupationen av husen på Krukmakargatan. Han berättar från en resa till San Francisco och besök i alternativrörelsen. Och allt som det har inneburit för honom, inspiration. Och hur det gestaltar sig däröver. I San Francisco, Santa Cruz och så vidare. Och därefter handlar det om några uppgifter inför framtiden. Några framtidsvisioner. Efter föredraget kommer lite mer information i slutet av bandet. Om du tycker det är mycket att lyssna på en gång kan du dela upp det och ta en paus. Lycka till, här kommer Arne Klingborg.
Berätta om några samtidsbilder och några framtidsuppgifter. Och det är väl så för oss lite var att samtidsbilderna tränger på gång på gång. Tidningarna ger oss det ena och det andra och egna upplevelser också. Många bilder som vi kanske kan tyda och se som symptom för olika ting som händer i vår samtid. Här på seminariet var vi några stycken som kom i kontakt med ett par gäster för ett par dagar sedan som gav oss en rad intrycksfulla bilder. Det var två unga damer från Afrika som ni såg. Och De var här bara ett par dagar och de var inviterade av Svenska institutet, och på programmet hade man också sagt att de skulle då komma hit ett par dagar. De var ganska unga. Den ena hette Gertrude. Vad hette hon? Motassa. Och Shamonovska. Svipange. Jag ska försöka vartefter att lära mig deras namn riktigt. För att det var två unga människor som gjorde ett väldigt starkt intryck på oss som hade tillfälle att prata lite med dem. Den ena, den lite mindre, lite var ganska lite rund sådär. Hon var bara 19 år. Hon var befälhavare för en motståndsgrupp i Mozambique. Alltså de var båda ifrån Rhodesia. Och hon hade varit aktiv i det arbetet sedan hon var 14 år gammal. Hon var 19 nu. Och den andra unga damen, Gertrude, hon var barnmorska. Och var också på ett annat håll verksam i samma rörelse. De kom från flyktingläger där det var, som var utspridda på olika sätt, ställen i Mozambique. Flyktingar ifrån Rhodesia. Svarta flyktingar, 70 000 personer som finns i olika läger. Som bor under mycket, mycket primitiva förhållanden i gräsbaracker. Och de organiserar på olika sätt en motståndsrörelse. Och det var så intressant att nu tala med dem om en rad olika saker. Det märkliga var att i många fall kunde man tala med de här unga damerna på ett sätt som, där man hade en sån här omedelbar förståelse för varandra och för det man hade tala om. Det var ganska märkligt i grund och botten. Att man kunde förstå varandra så lätt. Det gällde frågor om människans förhållande till naturen. Det gällde sociala frågor. Det gällde frågor om människan och människans väsen. Det var några ting som slog oss. Jag skulle kunna berätta en rad, men det är ett par saker som jag ville ta fram ikväll som en sån här bild. De var båda uppfostrade kristet. Men det hade dragit med sig en rad olika frågor. Gertrude till exempel, som hade ett sådant namn. Hon hette egentligen, hade egentligen haft ett annat namn. Och det var ett namn på deras språk som betydde hopp. Men det ansåg man vara okristet. Och det där andra namnet, det var hedniskt. Så det skulle hon inte heta, utan hon skulle heta Gertrude. Med det kom man in på en hel rad problem som nu dök upp. För de här två damerna, de var i sin hela hållning inför mänskliga problem. Och också inför det som de kallade för evangeliet. Oerhört starkt förbundna med det som de hade lärt känna som budskapet i evangeliet. Människokärleken. Mänsklighetsupplevelsen. Och nu när de nu hade blivit förtrogna med det, så hade de blivit mer och mer uppmärksamma på så många märkliga ting som de som hade varit deras lärare och förkunnat evangeliet, hur de nu förhöll sig i livet, och att det var en total motsättning till det som hade förkunnats för dem i evangeliet och som de kände sig förbundna med. Det var en stor och märklig frågeställning för dem, hur det var möjligt att man å ena sidan talade
och också gav uttryck att vara förbunden med det som stod i evangeliet. Å andra sidan handlade totalt tvärt emot i livet, i förhållande till sina medmänniskor. Det var en av de skakande upplevelser som gjort att de hade tagit det här steget. För dem var det gåtfullt, till exempel, att det i den kristendom som talade om en mänsklighet, att det inte skulle vara möjligt för dem som var svarta att tillsammans med dem som var vita bedja tillsammans i samma kyrka, utan att de måste bedja i en kyrka för svarta och att de vita skulle bedja i en kyrka för de vita, i vilken de svarta bara fick komma in när de städade. Förstår ni, sådana skakande upplevelser? Det här var ju bara några få små sådana motiv i det som de berättade. Och det märkliga var nu att när vi nu gick lite närmare och frågade, så hade man inte det intrycket att för dem det var svarta eller vita. För de visste mycket väl att det fanns också vita människor som försökte att förverkliga det som var i evangeliet. Men de blev deporterade. Det tyckte de var egendomligt. Det var nu en sådan sak. En annan sak som då hängde ihop med det och som berör vårt tema ikväll, det var det att de naturligtvis nu upplevde hur en kultur som de och deras förfäder hade stått inne i, liksom, hur den nu liksom totalt rasade sönder. Och de förstod att deras land och deras kultur måste gå igenom en utveckling. Det var de klara över. Men det var oförståeligt för dem att det måste gå med de konsekvenserna. De sa till exempel så här, på några frågor som vi ställde, så blev det helt tydligt att de hade ett väldigt intim förbundenhet med det som var naturen. Och de kunde berätta om hur bara deras mormödrar, så att säga, hade en mycket, mycket starkare förbundenhet med det som var den levande, av spirituell kraft genomströmmade naturen. Nu talar jag uttryckligen med mitt språk, naturligtvis. Men att det som då var deras förbundenhet med kraften i naturen, som till exempel togs uttryck om i en primitiv läkekonst som fungerade för enklare sjukdomar, alltså, att det av deras missionärer förklarades vara hedniskt, det fick man inte göra av religiösa skäl. Det var hedniskt att ha den förbundenheten. Den skulle bort. Och den har kommit bort, naturligtvis. Den har blivit utrotad. Den finns bara då lite grann i hemlighet. När vi nu sa så här, ja, men det var väl synd egentligen, för där ligger väl någonting värdefullt, någonting riktigt, så sa då vår lilla barnmorska, ja, säkert, men vi måste också vara realistiska. Vi skulle inte kunna klara de sjukdomar och de febrar som härskar i våra läger med dessa mediciner. Vi måste också ha de västerländska medicinerna. Vi måste vara helt klara. Men det är bara det att någonting har gått oss förlorat som vi hade förbundenhet med. Ja, i de här bilderna så märker vi att hos de här människorna levde det en mycket, mycket stark upplevelse av någonting som de hade förmedlat, fått förmedlat, som gjorde att deras medvetande, som förut var så starkt förbundet med familjen, som till exempel tog sig följande uttryck. I samband med begravningsceremonier och så vidare, så, och där man hade så att säga lagt de döda, så blev det landet där de döda förfäderna var, det var någonting som man kände sig fullkomligt förbunden med landet, därför att de förfäderna låg begravda där. Det var tabu. Nu blev man, av de vita blev dessa stammar, nu blev de med våld förflyttade ifrån det land som de i grund och botten var sammanvuxna med, ur djup förbundenhet med jorden, som var inte bara jord, utan det var en jord där deras döda låg, alltså, och det kunde de vita inte förstå. Men det gjorde det att de blev utan fotfäste, så att säga, i tillvaron. De här unga damerna sa att det kanske var nödvändigt så. Men svårt att förstå att de som så att säga predikade kristendom inte hade sinne för någonting av dessa ting. Och nu blev det helt tydligt att de hade upplevt ändå att genom kristendomen eller genom evangeliet, som de sa, hade deras medvetande vidgats från klanen, alltså ifrån familjen, till förståelse för ett mera, om vi skulle säga med våra språk, ett världsmedvetande, ett sinne för en mänsklighet. Och det var det som var besvikelsen, att de vita, så många av de vita, inte levde efter den insikten om denna mänsklighet. Men de var också uppmärksamma på att många människor som har en vit hudfärg nu mer och mer börjar få bli uppmärksamma på alla dessa frågor. För de kände liksom att det strömmade sympati emot dem från många, många håll i världen. Ja, det var den ena bilden som då med bakgrund med det här samtalet hade som bakgrund en situation där de idag inte visste om deras vänner i det läge där de kom ifrån var vid liv. För fortfarande pågår det alltså, och de hade fått meddelande för bara några dagar sedan, alltså skakande händelser i dessa läger. Alltså en livssituation som var helt och hållet full av dramatik, och där dessa människor ställde in sin totala existens för någonting som de kände att det var det enda de hade att leva för. Det är en sådan bild, och mot bakgrund, med bakgrund av en sån bild blir naturligtvis andra bilder. Låt oss säga det som utspelades här i Stockholm nu i samband med mullvadshistorierna. De blir futtiga och små kanske, naturligtvis mot en sådan skakande bakgrund. Men ändå så tror jag att vi borde kunna titta på rader av sådana händelser, bilder, och fråga oss om de är ändå symptom för någonting. Många av er har följt den här kampen. Några ungdomar som ockuperar ett hus som står till största delen tomt och som man ska riva, men där man inte inser varför det ska rivas. Det är ett gammalt och ganska hyggligt hus, och med enkla reparationer kan man göra det fullkomligt beboeligt och utomordentligt bra. De vill skydda den gamla stadsmiljön å ena sidan, och å andra sidan vill de så att säga pröva en annan sort att leva tillsammans i grupper och så vidare där lägenheterna, och ta på sig ett eget ansvar att hålla det där huset i stånd. De handlar vid sidan av lagen, för att det visar sig att de har inga rättigheter att bara stiga in så där i ett hus. Och det har nog alla konstaterat att det kanske inte var så klokt, kan man ju säga. Men å andra sidan har hela deras sätt att förhålla sig till bestämda värden, till en bestämd livsstil, till ett bestämt sätt att försöka komma över, ett sätt att umgås med människor som har ansvar för det ena och det andra, att kunna övervinna en förlamande byråkrati genom att söka samtala, vilket inte lyckades för dem att kunna göra, visar liksom att det var något speciellt de hade på hjärtat, men de var inte så där särskilt luriga, utan gjorde någonting som egentligen var vid sidan av lagen. Men det har nu den ena och den andra gruppen av människor konstaterat, att här ligger någonting ändå väsentligt. Människor söker att umgås på ett nytt sätt, söker att ta itu med frågeställningar och problem. Inte så att de bara säger så här, det får myndigheterna göra. Jag ser en frågeställning och vill med min egen insats ställa mig in i den frågeställningen och göra någonting av den. Det är någonting av det momentet som jag skulle vilja i den bilden att vi är uppmärksamma på. Inte bara unga människor, men i huvudsakligen unga människor tycks liksom söka andra vägar att hitta sin roll i det vi kallar samhället. Och också vara beredda på nya engagemang. För det var helt tydligt att av dessa ungdomar blev det till slut en mycket allvarlig sak. En mycket allvarlig sak. Där de också var beredda att ta mycket stora risker för sitt handlingssätt. Mycket stora risker. Men de kände liksom ur en slags hjärtats övertygelse att de måste handla på det här viset. De kände att de måste handla på något sätt. Mot vad? Mot vad? Det är svårt att definiera i detalj. Men allmänt skulle man nog kunna säga att de reagerade mot något som hade blivit till ett etablerat system, som i sitt etablissemang var så fastlåst att mänskliga ting inte längre kunde äga rum. Mänskliga utbyten inte kunde äga rum. Och att man också kom att förstöra sammanhang, miljöer, som hade ett absolut speciellt mänskligt värde som de ville ta vara på. Låt nu de där bilderna stå. Och så ska jag försöka att berätta ett par bilder till ifrån en resa som jag hade den stora glädjen att få göra i sommar till Amerika, till Kalifornien. Och ni undrar säkert vad jag hade där att göra. Och vill jag då bara helt kort liksom berätta att jag var inbjuden att berätta lite grann och ha några kurser som skulle beröra Rudolf Steiners konstnärliga impuls. I synnerhet i fältet av de bildande konsterna. Och en speciell kurs om arkitektur, Rudolf Steiners arkitektoniska impuls. Det var gjort i ett samband med en hel rad av kurser som hette Art in the Image of Man. Som liksom mot en bild av människan ville se hur konstarter kunde utvecklas och vad de kunde spela för en roll i det enskilda livet och i samhället. Och jag stod då för ett par, det var flera andra också, kurser som just hade att göra med Rudolf Steiners konstnärliga impulser. De kurserna ägde rum på ett ställe, nämligen i Sacramento, utanför Sacramento, och på en Waldorfskola, deras lokaler. Och det kanske jag bara får ge en liten bild först, alltså hur det såg ut och hur det var. För det första var det väldigt varmt. Vi hade våra kurser i, det var allmänhet varje dag 43 grader varmt i skuggan. Så då kan ni tänka er hur jobbigt det var. Det var naturligtvis inte möjligt att ha sådana kurser utan att ha något rum som var airconditioning, alltså så att man överhuvudtaget kunde andas och röra sig. Platsen där den här Waldorfskolan ligger utanför Sacramento är ganska intressant och underbart. Den ligger vid stranden av American River som flyter lite djupt ner, alltså så att landet, landskapet där uppe, så flyter den lite djupt, inte allt för djupt, men så här ungefär som här uppifrån och ner, alltså gör en stor båge med vattenfall och så vidare. Och det är en gammal trakt, så tillvida att det är en gammal kulturtrakt från två aspekter. Å ena sidan fanns det där vid stranden några helt otroligt vackra eklundar av mång hundraåriga ekar som bildade en slags lund. Och där visste man att det var en plats för indianerna i gamla tider. En samlingsplats. Och den hade en väldigt förtätad ställning. Och man anade just att det var människor som hade varit där, som just också som våra vänner i Afrika kanske hade ett alldeles speciellt sinne för naturen. Vi känner säkert till de här vackra verserna och talen som de amerikanska hövdingarna har formulerat. Jag ska se om jag inte har ett par rader här som man just upplevde så kolossalt starkt på det där stället. Men vad har de gått och lagt sig nu då? Det hade de ju alldeles precis som vanligt. Ja, det här kan ni snart alltså när jag letar efter mina grejer. Här har vi det, så titta, det ligger här. Nu ska ni höra. Alltså det här upplevde man så starkt. Och jag tänkte på det när jag nu i söndag satt och pratade med våra vänner från Afrika. Det här är ju sagt 1850, va? Vi äger inte luftens friskhet och vattnets glitter. Hur kan du då köpa dem av oss? Säger indianhövdingen till de vita, va? Varje del av denna jord är helig för mitt folk. Varje lysande barr, varje sandstrand, varje dimma i den mörka skogen och varje lysande och surrande insekt är helig i minnet och i upplevelsen hos mitt folk. Ganska. Vi vet att den vita mannen inte förstår vårt sätt att se. En del av landet är detsamma för honom som en annan. För han är en främling som kommer om natten för att ta vad han behöver. Jorden är inte längre hans bror, men hans fiende. Och när han har erövrat en del flyttar han vidare. Han lämnar sina fäders gravar och barnas födslorätt har han glömt bort. Någonting av det där kände man så starkt bara man liksom kom in i den här lunden under dessa jättestora ekar. Och så hade man alldeles intill, precis intill lunden, låg det stora vallar av kullersten. Enorma vallar av kullersten alltså. När jag frågade vad det var så sa man så här, ja, det är resterna ifrån den stora guldruschen. För här var ett ställe där guldgrävarna höll till. Först så vaskade de sitt guld, fram guldet efter stränderna. Men sen gjorde man det mer industriellt. Och sen hade man stora maskiner. Och så vaskade man alltihop. Och det som är kvar är dessa berg av kullerstenar. Av det som då vaskades bort, alltså de tunga stenarna, till slut blev det. Så det var så att säga vägg i vägg mellan indianlunden och de där. Och så hade man på sätt och vis ett känsla av två verkliga kulturer två olikartade sätt att se på naturen. Och ta vara på den. Den här skolan, jag har på fotografier här, den hade mitt i sitt centrum. Den här ska jag skicka runt till er sedan, de här små fotografierna. För dem, och för övrigt så ska jag rita av lite grann av dem. Mitt i det hela så stod det ett hus, det stod så här alltså. Och det var fullt med, ja, med, vad heter det, såna här små fjäll alltså. Och det var ett bibliotek, men det var tidigare byggt för att vara en barnträdgård. Där så tänkte jag, titta, här har vi lite avancerad arkitektur alltså i Amerika, i antroposofiska kretsar. Det var stimulerande. Den fungerade inte riktigt bra, men den var väldigt intressant. För övrigt så var skolan byggd av vanliga baracker. Och vi har nu fått i uppdrag, det kanske jag får berätta som en liten parentes, vi har fått i uppdrag vårt arkitektkontor här att göra en liten generalplan för skolans vidare utveckling i Sacramento. Nu ska jag inte berätta om mina kurser i 43 graders värme. Och de sakerna, de lämnar jag ikväll. De var intressanta, det var mycket intressanta människor som kom och var med. Och underbara människomöten. Men jag ska berätta om ett par andra bilder ifrån San Francisco först. Det är en ganska, ja, jag tycker man måste säga charmerande och underbar stad, därför att den har så mycket i sig och så många olika saker. Den har, som så många av de stora amerikanska städerna, en, ja, den ligger ju mycket kullrigt så här, men i de där kullrarna så är det i alla fall en kärna av väldiga skyskrapor, alltså enorma skyskrapor av en oerhört avancerad modern arkitektur. En till exempel är byggd precis som det var en enorm pyramid, men som ser ut så här alltså. Ja, den står rakt förstås. Det är Pan Americans skyskrapa, och sen är det då andra. Och på kvällen är det då som de här städerna, det är bara som ett glittrande, fascinerande kristallljus i alla dessa fönster, i alla dessa enorma byggnader. Det är fascinerande, det måste man nog säga. Men man har naturligtvis den absoluta känslan att bakom alla de här enorma byggnaderna ligger det väldigt mycket makt. För det får man snart reda på, vem som har byggt de ena och de andra skyskraporna. Det är enorma bankföretag, det är enorma IBM, det är alla dessa kolossar. Det ligger samtidigt som de är stora och passionerade, vet man att det ligger oerhört mycket makt. Politisk makt, penningmakt bakom alla dessa uttryck för vår storartade och så fascinerande kultur. Därför är det naturligtvis då väldigt intressant att i samma stad se helt andra uttryck. I synnerhet en stadsdel som där mycket av hippierörelsen uppstod i San Francisco. Det var ju mycket som kom från Los Angeles och San Francisco, det vi kallar för hippierörelsen. Det är en stadsdel där egentligen San Francisco kanske grundades. Det var ju så att folk kom söderifrån, från Mexiko. Spanska munkar som kom upp efter kusten. Och så gick de en dags här. Och så stannade någon och så grundade en mission. Och så gick de vidare och så grundades nästa. Och så grundades nästa kusten. Och så har vi då alla dessa vackra namn. San Francisco, Santa Cruz och vad de nu heter. Alltid med Santa före. Och det är de här. Och i San Francisco var det just den stadsdelen där en av de här första missionsstationerna var. Som också ja, nu långt senare den här rörelsen uppstod. Där hittar man nu på väggarna, nu har jag tyvärr inte de bilderna, jag ska få bilder, men liknande bilder, där hittar man på många husfasader av rivna gamla hus. Dels så finns ju många hus från slutet på 1800-talet, de har man restaurerat och målat ljusblå och skära och mörkblå och skära och röda och vita och bruna med vita kanter och sådär. Är helt fantastiskt egentligen. Och rätt vad det är på fasaderna så ser ni sådana här stora, inte överallt, här och där, man måste veta var de finns, alltså enorma väggmålningar. Och de där väggmålningarna, de har i synnerhet två stycken motivkretsar. Det ena är revolutionen. Revolutionen. Och det är i synnerhet är det då mexikanska och liknande folkgrupper från södra delarna, alltså, som ger uttryck för det här, alltså. Men i ett oerhört fantasifullt, jag skulle säga imaginativt formspråk, alltså. Jag vet inte om ni känner till den stora mexikanske konstnären Diego de Rivera. Hans impulser, alltså hans sätt att arbeta, syns väldigt, väldigt tydligt. Det är en slags, det är ingen socialrealism, men det är konsten liksom tagen i anspråk för de sociala frågorna skulle, alltså, med en kolossal kraft, med oerhört talande, starka bilder. Med en fantasi, så när jag tänker på våra tunnelbanor här hemma, alltså, där någon sitter och krystar fram en liten segelbåt och en röd fana eller någonting sånt där, så verkar det som ingenting emot dessa bilder som kan ha såna här slag, ni kan titta på dem och säga slagkraftiga, oerhörda kraftuttryck. Det är den ena sidan. Och den andra sidan av de här målningarna som är gjorda av samma människor, grupper av människor som har målat dem, de handlar antingen om en längtan tillbaks till ett landskap som är barndomens landskap i Mexiko. Med fåglar, med blommor, med vatten som strömmar i stora vattenfall och forsar. Människor som går där, djuren som tittar fram mellan grenarna. Alltså en slags längtan till ett slags paradis. Målat i starka, bjärta, klara, rena färger. Och den tredje motivkretsen, den tror jag är mycket inspirerad av från Kina. Den framställer glädjen i arbetet, alltså. Verkligt, alltså. Glädjen i arbetet. Folk som skördar, folk som sår, folk som tröskar. Hela fasaden, förstår ni, på husen. Så ett hus med, kan också vara ett hus med lite fönster. Och emellan där då så är hela huset målat i en stor väggmålning som skildrar alltså glädjen i arbetet, i det gemensamma arbetet naturligtvis. Inte i det enskilda utan det gemensamma arbetet, gemenskapen som gör någonting. Det är de motivkretsarna. Nu, det är en bild från San Francisco, så skyskrapan. Och så allt det där, snygga skyltfönsterna, enorma hotell, mest fantastiska hotell skulle jag, nästan måste jag berätta om ett sånt här hotell. Det ser ut så här invändigt, alltså. Ni tänker en hall som är 17 våningar hög. Och så går den på det här viset, den ut så här. 17 våningar. Och här är en balkong varje sen, som skjuter ut. Och så sitter man här nere i den här stora hallen så här, alltså, 17 våningar nu. Och så på ett ställe så går det hissar, 4-6 hissar upp och ner ljudlöst, och de ser ut som såna här, de ser ut så här, alltså, så så. Och sen går det upp ett lite gräs här, så går det upp lite gräs här, så. Och så är det så och så. Och så är det små randor som sitter så här, va. Kan du föreställa dig alltså? Det ser ut som smällkarameller. En kombination mellan en smällkaramell och en ballong och en zeppelinare på höjden. Och så står man här inne alltså. Och så. Och jag där hela tiden. Och så sitter man här och dricker kaffe. Och så är det en stor skulptur av en enorm pentagon dodekaeder här mitt i, va? Förstår ni? Och den speglar sig i en damm som har ett vatten som är alldeles stilla. Men vattnet flyter hela tiden och det rinner över kanten som ett draperi så här runt omkring. Men det rinner så fint så man ser inte först att det är vattnet, så fint rinner det över liksom. Och så speglar det. Och så går en liten älv dessutom. Alltså det är den där världen, va? Det är den där världen. Och sen har vi de målade husfasaderna med alla de här. Och sen så. Så visste jag att det fanns någonting annat intressant och det var jag mest intresserad av förstås. Och det var en förstad som heter Sausalito. Och den har ju blivit världsberömd. Därför att där bodde hundratals människor på husbåtar. Och där har vi nu någonting intressant. Det är de människorna nu i San Francisco som inte vill vara med om det här längre. De gillar inte det här. De tycker inte om etablissemanget. Som det heter alltså. Så de ger sig nu ut liksom och gör nu någonting totalt annorlunda. Nu hade jag en jättefin ciceron alltså som kände väl till det hela. Annars hade jag nog förvirrat mig i hela den här staden av husbåtar. Men vi kom snart att märka att det var tre olika kategorier. Tre kategorier. Först så kommer ni till ett ställe, det heter kusten. Och det är Sausalito, en av de modernaste, flottaste villastäderna utanför San Francisco. Klättrar bungalows upp för bergen liksom. Så det är här underbara vattnet och allting sånt här. Alldeles vid Golden Gate och så vidare. Ja. Och så kommer man då till ett skrotupplag alltså. Och nej, det är det inte alls alltså. Utan det är bilarna till ägarna. Till husbåtarna. Man tror att men det är bara så. Och ni ska inte tro att det är liksom därför att de är fattiga liksom. Det är inte därför liksom. Utan det är den sortens bilar, va. Så är det någon verkstad någonstans där. Vissa bilar kan lappas ihop, antar jag alltså. Men det ser ut som verkstaden också behöver lappas ihop. Och sen så går man då in i denna underbara stadsdel där det här och var står privat område. Så balanserar man på lite plankor så där liksom över vattnet liksom. Och så kommer man då till nästa husbåt. Och då är det små båtar alltså. Ja, ibland ser man inte att det är en båt. Och det är påbyggt med gamla fönster och lite torn. Och så är det utriggat någonting liksom. Och så där så tittar man så står gamla burkar med lite vissna växter. Och en mager kattor och damar. Och så hänger lite tvätt och så hänger några trasor i fönstret. Och så allt är visset liksom. Helt halvrummet. Krypande ostar. Men vi ska inte tro att det är därför att man är fattig, att man lever i misär. Det är det inte. Det är bara sättet att reagera mot det blankpolerade och de glidande hissarna liksom. Det är bara sättet liksom. Nej! Och så kommer nästa båt. Den är ännu vingligare som jag tänkte. Nej, nu sjunker den alltså. Och så hänger det en flagga. Och den har nog hängt där i 2-3 år. För det var en liten flagga. och så går det lite slantar, lite tåtar, och så kommer nästa, så nästa lite större, och så nästa, och så går man på en ny liten plåts, och så vinglar man, och så går man till en liten flotte, och den ligger då precis i vattenytan, va? Så det gungar lite sådär, och så kommer en liten våg så skvalpar upp gammal. Det luktade inte direkt, men det såg ut som det luktade. Och den här flotten då gick det på en gammal brysselmatta, alltså. En sån här gammal matta, vad ni vet. Så. Avtrampad för 50-60 år sedan. Alltså. Men ändå, den håller ihop, alltså. Och på den står en soffa. En gammal soffa. Ute här, här allt är ute liksom. Lite spiraler åker upp. Den fattas naturligtvis, men det är understoppat om i någonting annat, så det hänger ihop ett par plankbitar och så vidare. Och sedan ett litet bord som lika vingligt en bunkruka med några gamla kvistar eller några vissnande blommor. Och sen en tv-apparat, alltså. Och en liten mast och sådär. Och så lite trasor som ligger lite här och var, som är lagom fuktigt liksom, och mögligt.
Alltså, så. Jag är rädd att den nu gör det lite vackrare än vad det är. Alltså, liksom,
för att det är så mycket detaljer att man nästan inte hinner att se allting liksom. Det är svårt att se varje båt, alltså. Som det är då krångar riktigt liksom, och somliga ligger halvsjunkna liksom. De är till hälften under vattnet, och då det är en sån här gammal kaptenshus, alltså, som ni tänker en gammal sån här flodbåt eller någonting, så ligger en halvsjunk. Men här uppe bor det då folk, alltså, i någon liten grej som de har monterat uppe på det hela. Alltså. Det är alltså den ena delen, alltså. Sen kommer man då till nästa som ligger alldeles intill. Och där är då husen betydligt snyggare, alltså. Där jobbar de som attan, alltså. Mycket folk med stora skägg och mycket hår, alltså. Gör de stora, fantastiska båtar, betongbåtar liksom. Och så bygger de, alltså. Och ibland använder de redwood och så vidare. Och det är nu arkitekturen, alltså. Det är nu arkitekterna som jobbar, alltså. Mycket hår, alltså. Gör de stora, fantastiska båtar, betongbåtar liksom. Och så bygger de, alltså. Och ibland använder de redwood och så vidare. Och det är nu arkitekturen, alltså. Det är nu arkitekterna som jobbar, alltså, med sina kamrater och så vidare. Och gör husöka, ganska fantastiska skepp, alltså. Som ju många av dem har blivit lite världsberömda. Nu ska jag inte leta efter ett av de världsberömda skeppen som ligger där, förstås. Men det ser vackrare ut på fotografi än verkligheten, det måste jag verkligen säga. Det är inte så fräscht, det är lite sakigare, alltså. Man kan uttrycka sig så vanvördigt. Nå, i alla fall, där har ni den typen. Det är nu arkitekternas typ. De är fantasifulla, men naturligtvis är det där förebilden. De får inte se för flotta ut, alltså. Men det ska vara lite halsbrytande konstruktioner. Och bilarna på stranden är betydligt bättre, alltså. De är betydligt snyggare. Sen kommer man nu till nästa avdelning. Och det är den etablerade världen. Där står det vrål och glänser på bryggorna, liksom. Och där bor miljonärerna i husbåtarna, för det är modernt att bo i husbåtar och bo som sånt här skrotbåt. Att det visar att man hör till eliten i samhället som reagerar mot det etablerade samhället. Va? Men de husbåtarna är elegantissima, alltså. Man sitter in liksom och ser flotta möbler, äkta makt. Och allt möjligt sånt där, alltså, helt elegant, alltså, flott staket förstås runt omkring,
mitt område, privat område. Det är ganska fascinerande. Vi kommer då prata lite grann om de sociala förhållanden och sådär, om folk håller ihop och det är något sådär liksom socialt också i samband med det hela. Ja, det fanns små grupper, men det hade nu blivit starkare därför att det var så att de som bor i São Paulo, i de här plocka bilderna, de vill ha bort allt det här skräpet, alltså, för det stör ju, det ser förskräckligt ut, alltså. De vill ha en snygg strand, liksom, att vi sysslar förbi, alltså, en flott, så de vill ha bort det. Och därför blir det då så att det blir lite handgemäng mellan poliser och båtägare, och då blir det kamp. Och det är då kamp om min båt, om möjligheten att få ha den här världen för mig. Nu är det här, det fascinerar mig kolossalt, för det är ju ganska märkligt att i en värld och det är ju det att ni vet den där saken som har gjort och som man beundras oerhört och som man märker gång på gång. Amerika, uppbyggt av människor som har kommit dit, alltså många utan någonting, med två tomma händer har människor byggt upp sin existens och byggt upp alltså industrier, landskap med fruktodlingar som har varit öppna, alltså. Det är så, ja, det är så dundrande som att det är sant, alltså. Man åker den stora dalen mellan San Francisco och Sacramento och ser dessa enorma risfält, enorma fruktodlingar, allt med konstigt bevattnat, allt vad människor har gjort, alltså. Fantastiskt. Den här initiativkraft, detta liksom att stå på sig själv, göra beundransvärt. Och nu kommer en annan rörelse som vi också har lite grann, vi går ju och slänger av det hela här också. Och det är det där att man nu säger i den här situationen, gör det själv. Gör det själv. Bygg ditt hus själv så att du blir oavhängig av etablissemanget. Va? Det finns ingen annan sätt än att gör det själv. The self-made man och så the self-made house. The self-made man och sen att gör ditt hus själv. Bli oavhängig. Och så har vi detta märkliga, alltså, här har vi husbåtarna, här har vi handmade houses. Här har vi handmade houses igen. Litteratur, varsågod titta på efteråt, alltså ni ska se fascinerande hus. Där var en nu gör sina fantasiskapelser, den ena mer otrolig än den andra. Där har ni för övrigt en bild av husbåtsarkitekturen. Men husen på land är ju minst lika intressanta och minst lika fantastiska. Även om ni på en gång kommer att märka, där finns de äkta, originella husen. Och sen har ni redan de etablerade, flotta, elegantissimovillorna. Men se, det där, att göra det själv, men sen sätta ett litet staket runt omkring, det är den andra märkliga saken som jag upplevt, alltså. Kraften att lita på individualiteten, göra någonting själv, men samtidigt det, att skära av sig från omgivningen, alltså, och ha sin lilla värld, min lilla värld, min lilla husbåt, och akta att komma för nära, alltså. För här är jag kung, här gör jag vad jag vill. Och det får man inte komma för nära. Det är några sådana märkliga bilder som man möter där och som naturligtvis också finns här i Europa. Det är bara att kring den här husbåtsstaden, alltså, det är så kolossalt markant, alltså, när man har den magnifika storstaden alldeles intill. Jag skulle vilja ta fram ett par bilder till ifrån den här resan. Alltså jag måste säga att jag var fascinerad av detta
att vilja bo i det ruttnande. Vi ska inte tala om fredagsstädning alltså. Det är som ohygglig kulturimpuls. Det är något förskräckligt. Och tänka sig att man skulle bädda sin säng. Det är ju bara uttryck för etablissemang. Varför inte krypa ut ur... Tillbaka till naturen. Mot kulturen som har missat på något vis i det här. Det märker alltså att det tar sig sådana drastiska uttryck. Nu kommer jag till en... Sen är det en sak till alltså, som man nu finner kanske inte så mycket i husbåtarna, men i andra små ställen så finns det ju många små grupperingar, små communities, där människor med en ny livsstil söker också att bo tillsammans. Och som också lika mycket en reaktion mot det här. De vill hitta möjligheten att nu nå varandra på ett nytt sätt. Inte via organisationen, utan genom människomöten och genom gemensamma intressen. Det är ju faktiskt intressanta företeelser. Och jag försökte komma i kontakt och söka upp några. Synnerhet intresserade mig också av några sådana små antroposofiskt orienterade bybildningar. Och jag kom till ett ställe långt i norra Kalifornien. Vi åkte långt, långt bort. Till en stad som heter Deram Valley, den runda dalen, alldeles vid ett indianreservat, en ganska stor flat dal med stora berg och skogar runt omkring. Där var det en hel del bondgårdar, farmar och så där vidare. Och sen var det då en grupp antroposofiska ungdomar som har börjat ett arbete där. Först en trädgårdsanläggning. Och sedan ytterligare en trädgårdsanläggning i samband med en farm. Och i samband med den försöket till en skola. En pedagogisk verksamhet också i samband med trädgården. Där gör de plantor, det är liksom en plantskola. De gör fruktträd som passar i det här området. Och andra träd att plantera på de delvis kala bergen. Och så skolan. Och nu märker jag en sak, och den har jag nu med, inte bara i Kovelor, där det, som den här platsen heter, utan på flera andra ställen. Det är att de som vill grunda sådana communities har väldigt många svårigheter. Det är jobbigt med dem. Men de communities där de har en skola för barn, inte bara för sina egna barn, utan en offentlig skola. Där händer någonting alldeles speciellt. För man märker det, att ska jag göra en skola, och det nu kommer ur en antroposofisk bakgrund, då innebär det själva pedagogiken i ett nytt grepp som baserar på en ny syn på människan, en inte behavioristisk, materialistisk syn på människan, utan en syn på människan som ett andligt väsen. Ämnena i skolan undervisas på ett sådant sätt att naturvetenskapen till exempel inte sätter stopp vid en materialistiskt orienterad naturvetenskap, utan håller frågeställningarna öppna för en vetenskap som till och med kanske skulle kunna, i alla fall i sin hållning, i sin värdighet inför naturen, bejaka kunskapen om eteriska krafter i naturen, eller livskrafter, levande, organiserande krafter i naturen. Alltså naturvetenskap som bryter det vanliga mönstret att stanna upp. En psykologi som jag nyss nämnde, som går på djupet och räknar med människan som en människoande. Och där också hela skolorganismen blir någonting som kommer till, inte på grund av att några andra vill, utan på grund av att lärare och föräldrar vill tillsammans ett socialt initiativ som de vill genomföra för sina barn och för barn överhuvudtaget. Och så märker man att en sådan antroposofiskt orienterad skola, även om de har rasande mycket svårigheter att kämpa med, ekonomiskt och andra svårigheter, där växer fram efter någonting som liksom blommar, som inte är ruttet. Det är det intressanta. Och i den här lilla platsen i Kobelo, jag kom direkt ifrån San Francisco, så var det fantastiskt. De hade fattigt, väldigt enkelt, jobbigt, men utanför husen, prydliga hus, snygga hus, det var målat. Det var till och med lite laserat. Utanför så växte blommor. Vågar, snyggt. Det var inte ruttet. Det var tvärtom något som verkade som det blommade. Och när jag fick två sådana skolor blev inbjuden till en måltid, så var det någonting ganska fantastiskt, för något så vackert har jag nästan aldrig sett alltså. De stora bord som dukades hastigt under trädet med dukar, och så kom människorna med alla sina frukter och alla sina grönsaker och allt vad det var. Och rätt vad det var så var det som ett stort vackert stilleben. Det var inte konservburkar. Det var inte spruckna blomkrukor. Det var inte vissna blommor. Det var friskt. Det var en helt annan stil. Och föräldrar och barn som krullade kring under bordet och så vidare. Det var en helt annan sort. Och det gjorde ett kolossalt intryck på mig. En sådan bild. Men som sagt, dessa små grupper kämpar och har det jobbigt. Men man märker alltså att det händer någonting omkring dem. Nå, det var några sådana samtidsbilder. Och nu har jag utlovat någonting som jag vill kalla för också framtidsuppgifter. Och när jag nu såg de här bilderna av någonting som blommade och inte bara var ruttet. För att ge allt på det, det ruttnade, sönderfallande, var inte av fattigdom. Det var en stil. För att man vill ligga lågt. Man vill ligga lågt. Och den är ärlig, den är riktig. Det upplever man. Den är ärlig, den är riktig. När den är originell, inte när den sedan blir återigen ett mode. Men den är originell. Det finns vissa människor som känner att det gäller att ligga lågt. Vi har inte mycket att komma med. Börja från början alltså. Och hos de andra märker man liksom att de är uppmärksamma på en sak. Och det är någonting som vi gav som titel på en utställning som vi hade för en del år sedan här. En titel som Frans Carlgren formulerade så här. Miljö som ger liv. Den andra miljön har man en känsla av. Den är ärlig, men den är hopplös på något vis. Den ger inget liv. Det ruttnar liksom. Det är tröstlös på samma gång och se dessa halvskrotiga bilder, allting liksom, allting är det. Och så se bakom allt ett vackert ansikte sticka fram alltså som miljö som ger liv. Nu kan vi då fråga oss det här. Det måste vara så att vi alla kanske rättare märker, nu gör jag det här lite schematiskt. Den här världen, jag gör det som ett schema, den här världen som vi kallar för den etablerade storstadsvärlden alltså, med våra bländande kommunikationer, allting sånt där. Så har vi nu, sedan den har existerat en del årtiden, kommit upp i tunnet. Det är en miljö som inte ger liv. För i de stora skyddskraterna bor det människor som känner sig ensamma. De är ensamma, trots att de bor tillsammans med hundratals människor. De är ensamma. Barnen har ingenstans att ta vägen. Det är misär, social, mänsklig. Och ibland frågar oss, vad är det här sättet att tänka att det här är en miljö som inte ger liv? Vad beror då det på? Vad beror det på? Ja, vi ska ha mera tillfälle att gå in på det när vi ska tala sedan om Rudolf Steiner konstig folk. Men det är intressant att se att på 1920-talet så bryter det fram ett sätt att betrakta världen som naturligtvis hade funnits länge förut, men det bryter fram så starkt efter första världskriget. Det är en reaktion emot allt det gamla, det etablerade gamla, arkitekturen, de gamla stilarna, de gamla sätten att leva. Man ville bryta med det. Man ville också bryta mot tendenser som då fanns, som var fantastiska liksom, i en dekadent jugendstil. Och så ville man komma fram till att planera städer och så, rationellt, genomtänkt, hygieniskt, ekonomiskt, socialt, ordnat för alla liksom. Och så kom detta som vi i den konstnärliga i konsthistorien kallar för funktionalismens genombrott. Den rationella tidsåldern. När maskinen skulle vara föredömet för som stilbildande element för en maskin som fungerar, den innehåller ingenting som inte behövs för att den ska fungera. Där finns alla saker i den av nödvändighet. Och så menar man så skulle man också kunna bygga samhället. Och så har vi kommit fram till detta som vi kallar för funktionalismen och som i sin tur har omdanat alla våra stadsmiljöer i hela jorden, på hela jorden. Sedan 1920-30-talet med skyskrapsstäderna som fanns romantiska skyskraper i Amerika lite tidigare, men nu kom de rationella. Och så har vi skapat våra miljöer. Här i Stockholm fanns en utställning 1930. Det var inte särskilt märkligt, men det betyder i Sverige genombrottet för den här stilen och den här livshållningen. Det är nu snart 50 år sedan. Nu har man kommit underfund med att man 1980, då det blir 50 år, ska fira den här utställningen genom att göra en ny utställning som ska heta Stockholmsutställningen 1980. Det planeras den. Det var intressant. Det var rasande intressant. Nu ska vi se vad det finns för fantastiska synpunkter på vad vi nu har att göra. Uppgifter som väntar. Det var hela den här bakgrunden alltså. Den ruttnande världen, den etablerade världen. Vad ska vi göra alltså? För Stockholms del är problemet ganska tydligt. Vi kan inte längre lösa våra stadsbyggnadsfrågor genom ett intensivt nybyggande eftersom marken nästan är slut. Vi måste lära oss att leva i den miljö som vi nu byggt färdig under 50 år. Det var programmet. Förstår ni? Vi ska lära oss att leva i betongen. I kaninburarna och i kommunikationerna, i tunnelbanorna och allting. Jag tänkte så här, men det går ju inte an. Det går ju inte an. Jag har ju gjort en miljö som ger liv. Och den tror ju på. Det är den vi försöker att praktisera här ute lite grann. En miljö som ger liv. Ett sätt att leva. Ett sätt att vara tillsammans. Ett sätt att förhålla oss till naturen. Till vetenskapen. Jag återgår då igen till det här med pedagogiken. Den fick liksom allt möjligt förborgat liksom, som får olika konsekvenser när man börjar tänka igenom det. Och så har vi tänkt så här, ja men det där är intressant, Stockholmsutställningen 1980. Är ni med på det? Järnhemsställningen 1980. Varför ska vi inte kunna göra någonting? Vi behöver inte sitta bara och titta. Varför ska vi inte kunna? Även det är så att jag har upptäckt att det finns en möjlighet att min antroposofins hjälp skapa en miljö som ger mig. Varför ska vi inte hjälpa oss att göra det och visa det? Inte på en utställning i galleri, men göra den i skala 1:1. Som vi säger, det är en skala i full med komposthögar. Vi hade ju en komposthög i våra skottkallar som låg på plattan och där man kunde plocka fram lite maskar då och då. Men varför ska vi göra det? Varför inte göra det så att vi är ute och ser vad vi gör? Våra skolor, våra gårdar, seminarier, arkitekturen, konsten och så vidare. Det är det som vi har börjat lura på, om det ändå inte vore på tiden att hjälpas åt som ett komplement. Då fordras det naturligtvis lite grann, det fordras lite insikt och det fordras lite mod, lite vilja. Och då har ni märkt här, ni som har varit här bara helt kort på seminariet, att få ansatser till det här i jorden liksom. Hitta lite komposthöga här utanför redan, för att inte tala kanske på andra håll alltså. Ni ser en arkitektur som ser lite egenartad ut, men som just inte bara innehåller det som det effekter i den här arkitekturen, den raka linjen och den räta vinkeln. Den innehåller lite annat folkspråk också, som ger en viss dynamik åt arkitekturen. Till och med ibland en krubbig luke. Och kanske till och med en spets i någonstans. Nu ska jag ta... Jag har stått lite för mycket. Vad är det? Ett par minuter till. Ett litet exempel till. Ibland de här husen i Amerika, även på husbåtarna, men i synnerhet på dem som inte är husbåtar, utan som nu är avancerad marginalarkitektur byggd av gamla hus och grejer eller dombyggnader som är så populära, så tittar ni här och var någonting fantastiskt. Och det är naturligtvis att man ska utnyttja solenergi. Nu har vi nya förhållanden till naturen. Det finns det också. Men nu ska vi ha ett nytt förhållande till naturen. Solen är någonting underbart. Vi måste ha sol. Och av det kan vi få värme. Och nu kommer ni att märka i alla de här kretsarna, i synnerhet av ungdomar som söker en ny livsstil, så äter man biologiskt dynamiska grönsaker förstås, och man ska ha solvärme och vad det nu kan vara. Alla sådana här saker, alla intresserade. Man är packen med böcker med alla olika sorters solgrejer och vindmotorer och allting. Där vi ligger i grund och botten en längtan att komma åt naturen på ett nytt sätt, på ett nytt förhållande till naturen. Inte det här ogenomskådade som de etablerade systemen har med sin power station någonstans. Ja? Kärnkraftverk någonstans som driver det hela. Så man vill ha ett omedelbart förhållande. Men nu kommer ni att märka en sak som är intressant. Och det samtidigt som man vill utnyttja solvärme. Så det är right alltså. Men samtidigt märker man att vi har väldigt starka tendenser att bara göra det, för det blir billigare alltså. Det blir billigt. Det kommer inte på att vi ska ha ett bättre förhållande till solen eller till naturen. Det är billigare. Det är nyttigare alltså. Och jag är självförsörjande. För nu är det ingenting om det går någonstans här och säger, för jag har min sol och min värme alltså. Det är ganska fantastiskt att rätta det intresse för naturen och rätta det så finns det med en massa filmer som gör solmaskiner och solreflektorer och allting sånt där. Och räknar du så är hela det fältet också precis bara in i nyttan. Och då hade jag tänkt att jag ta ett exempel här på seminariet. Att vi ska naturligtvis, vi måste bygga lite nytt naturligtvis. Vi måste ha lite regn, vi måste ha början till en sal och vi måste ha lite varje. Det förstår ni naturligtvis. Det är klart. Och vi måste naturligtvis också ha lite solenergi kan vi, det är klart. Men, gör vi inte så att vi samtidigt som vi bygger någonting för solenergi, det är liksom att göra oss tankar, vad är det för någonting som existerar i naturen bakom det vi ser? Att vi börjar få ett sinne för det som är, nu nämner jag någonting som vi måste gå in på mycket mer sedan, men vad nämner nu? Att vi börjar få sinne för vad är det för någonting väsensartat som är verksam i naturen för att växtprocesser och olika processer ska kunna äga rum. Är det kanske så att människan har en uppgift i samband med naturen, inte bara att utnyttja den även om det är solkraften alltså, utan att naturen väntar på människan. Människans intresse för naturen, att naturen väntar på att bli kultiverad. Att människan har rollen att förvandla naturen, att bli uppmärksam på vad som händer i elementariska processer i naturrikena. Och det tror jag kommer att bli en uppgift för oss, att även om vi har solkraft, så måste vi på en sådan utställning med en sådan händelse visa att vi också har sinne för det och söker genom antroposofin att få ett nytt förhållande, känna ett nytt ansvar för naturen, så att det som de gamla indianhövdingarna en gång sa och som våra vänner här från Afrika gav uttryck för, att vi inte på något gammalt sätt bara går tillbaka och talar om liksom hur folk då och då så tomtar och folk eller något sånt där i naturen, utan att vi över en ny andevetenskaplig insikt lär känna och lär förstå och få respekt för de krafter och de förlopp som äger rum i naturen och på vilket sätt människan har att ta del av dem och utveckla ett ansvar. Jag kan nu ikväll bara liksom antyda en liten idé, och ni märker säkert, och jag hoppas att jag ska få tillfälle flera gånger under hösten, ni märker säkert att när vi mot bakgrunden av den här etablerade världen och de försök som görs på olika håll att hitta nya sätt att leva tillsammans, nya möjligheter på ett nytt förhållande till naturen, så hoppas jag att ni under den här tiden på seminariet ska upptäcka att antroposofin ger oss alldeles bestämda möjligheter till att få ett nytt förhållande till naturen, att på nytt förstå nödvändigheten att upptäcka medmänniskan hos varandra, nödvändigheten hos oss själva om någonting ska kunna gå vidare, att inte bara vara ett uttryck för the self-made man i den meningen, utan att vi har en, måste vika även det begreppet liksom, att liksom också kunna förvandla oss själva så att det vi gör inte blir uttryck för en ensidig egoism, utan verkligen uttryck för det som våra vänner från Afrika kände så starkt och som de kallade för upplevelsen av evangeliet. Intresse för mänsklighet genom att övervinna det som hela tiden finns hos oss i olika skikt, olikartat maskerad som en egoism som inte skapar en miljö som ger liv, utan tvärtom. Att vi bidrar till och hittar vägar att i vår samvaro leva tillsammans, så att vår samvaro blir befruktande, inspirerande för varandra, så att det vi gör kan bli uttryck för en miljö, en omgivning som ger liv, stimulerar och utvecklar det vi hoppas, mänsklighet, frid. Ja, det var de bilderna och antydningen till några uppgifter som vi hade väntat.
Septemberutgåvan från den 25 september 1978. Frid vare med dig.
Vilar med huvudet i ditt knä, då finns inga sorger på jorden. Jag glömmer hur det verkligen är. Jag minns bara de vackraste orden. Och jag tänker på marken du som längtar så efter vatten. Det finns inte du eller nu i den lika sjungande natten. Vi har ätit vårt grova bröd och av örter gjorde du te. Man har sagt mig att någon är död, men just nu vill jag ingenting se. Jag vill ingenting se av det svåra, det hårda som fräter sig, som fräter sig och fördärvar människors levande sig. I natt vill jag bara vila med huvudet intill mitt bröst. Då kan jag sjunga i morgon med stark och levande röst.
Oh, Det är 5 år.